Tack för inbjudan att vara här den här helgen i Vasa. Och jag har ju haft världspremiär idag, att jag har varit ute och kört bil på egen hand i norra Finland. Så nu känner jag att det är som min egen ficka. Jag har inga problem nu, utan nu tänker jag att ni kan släppa mig vad som helst i det här landet och jag kommer att reda ut det. Självförtroendet har ökat väldigt den här dagen. Jag heter Pelle Hörnmark och har de sista åren fått ägna min tid åt att vara mycket i Europa. Lite grann i Afrika, lite i Asien och lite överallt i världen. Men framförallt primärt i Europa. Sen har det varit så fantastiskt fint så att det har varit några församlingar som har stått bakom mig ekonomiskt. Vilket betyder att jag aldrig egentligen behövt fråga någon församling eller någon rörelse när jag åker dit om de kan betala mina biljetter eller någonting annat. Det har funnits ett antal församlingar som har stått med mig tillsammans i det här uppdraget. Det där är Sion i Vasa, en av de församlingarna. Och jag vill passa på så här och bara uttrycka min stora tacksamhet för min egen skull. Men kanske inte minst för de länder, de platser dit jag åker. Pastorsträningar, ledarträningar, jobbar med organisationssatsningar. Som inte har de ekonomiska förutsättningarna. Vi ska veta att Europa, det är väldigt isärdraget idag på många sätt. Det finns inte längre någon Berlinmur, men det finns många andra sådana här gränser på den kontinent där vi lever. Och behovet av evangelium är så enormt stort så att jag är jätteglad för att få jobba tillsammans med Sion i Vasa och några församlingar till i Sverige för att göra det här. Du vet, det finns ju 44 eller 45 stater i Europa, beroende på hur man tänker om Kosovo. Jag älskar folket i Kosovo, så för mig är det 45 stater. Åker någon annanstans i Europa så kan de räkna på ett annat sätt. Men hälften av de här, 22 av de här staterna i Europa, de har mindre än 1% evangeliskt troende. Mindre än 1% evangeliskt troende. Sen när du åker till Slovenien nästa gång på semester och du borrar ner dina fötter i den sommarvarma sanden, längtar efter glassen, så ska du veta att i det landet, där är det färre evangeliskt troende procentuellt än det är exempelvis i Algeriet i Nordafrika. Det är den kontinenten vi lever. Så när du åker på semester ner mot Medelhavet någonstans, så när det börjar ihop sig mot helg där, va, så tänk inte bara att du sitter på bejan där på söndag förmiddag, utan leta rätt på någon internet och hitta någon evangelisk församling, och så går du dit och bara går in där, heja på dem, och du kommer få se vilken glädje det kommer bli i den gruppen utav troende som kämpar väldigt mycket med att evangeliet ska ut och som tror att man är väldigt ensamma och väldigt små i världen. Så det är en stor glädje för mig att få arbeta med det. Nu så ska jag ju försöka bli vanlig pastor igen. Jag har inte varit där på ett tag. Så vi får se hur det går, på med gummistövlarna igen och göra lite nytta i Guds rike. Inte bara så där segla ovanpå, hoppa ni där och vara där och sen åka dit och så lämna det och så predika, skapa lite bekymmer och ge sig iväg. Utan nu så ska jag få ta ansvar för det jag själv predikar. Och det känns ju både skräckblandat och förtjust. Får vi se hur det går. Hur som helst. Jag kommer i alla fall att fortsätta ägna åtminstone 30% av min tid åt Europa. Eftersom jag känner att det finns så många utmaningar, så många öppna dörrar som Gud har öppnat. Och relationer och människor och sammanhang som finns där. Så att jag kommer att fortsätta ägna en del av min tid i Europa. I det som ligger framför. Uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 7, säger så här. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Till församlingarna i uppenbarelseboken så skriver Johannes, som får den här uppenbarelsen på ön Patmos, så skriver han att det är många grejer som inte är så bra i församlingarna. Men han avslutar varje gång med att tala att den som segrar. Vers 11, den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Vers 17, den som segrar ska jag ge det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten, och på stenen står skrivet ett nytt namn som ingen känner utan den som får det. Vers 26, den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folket. Nästa kapitel, vers 5. Den som segrar ska bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok. Vers 12. Den som segrar ska det göra till pelare i min Guds tempel. Och han ska aldrig mer lämna det. Vers 21. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Det finns alltså ett löfte med att vinna seger i livet. Det jag skulle vilja uppmana dig till idag, det är bara att påminna dig om någonting som jag fick lära mig när jag var ganska ung och gick i Pingstkyrkan i Jönköping. Du vet, och sa de gamla predikanterna så där nästan lite klämkäckt, det finns seger i Jesu namn, sa de. Med åren har jag ju fattat att det där var inte bara någon klämkäck slogan, utan det är verkligen så. Att det finns seger i namnet Jesus. Det finns någonting att få tag på. Eftersom Johannes skriver detta så betyder det också att livet är ju inte utan kamp. Livet är ju besvärligt. Det är saker som möter oss hela tiden. Det är saker att brottas med. Och det är precis som i församlingen när han skriver till att allting står inte rätt till. Men det betyder inte att man är en loser eller att man har förlorat. Det betyder bara att man får en möjlighet att kunna bryta igenom och vinna seger. Och jag vet inte vad du är i livet just nu, kära vän. Om du kanske kämpar i ditt äktenskap eller du kämpar på din arbetsplats eller du kämpar med din ekonomi eller barnen som har det besvärligt eller du kanske kämpar med drogproblematik, att du inte kan gå och lägga dig på kvällen utan att ta en 3-4 sängfösare för att lugna ner och stilla ner systemet, eller att du inte kan låta bli någonting annat och så vidare. Vad den är som du känner någonstans du inte har seger över i ditt liv, så tror jag att det går att få tag på detta, eftersom Bibeln säger att det finns ett sätt att till slut segra och därmed få uppleva den här välsignelsen som du och jag kan få tag på i livet. Så det finns hopp, kära vän. Vem du än är, vad du än brottas med, vilka bekymmer du än har, så finns det möjlighet att få uppleva den här segern. Och det är därför jag är så extremt glad att jag får tala om namnet Jesus. Jag tänker mig med det här munledare som jag ibland tycker att jag har, att jag kanske hade sålt bilar eller någonting, och all ära och glädje över alla bilförsäljare och annat. Men jag är glad över att jag får predika evangelium och tala om Jesus. Jag är glad att jag inte är politiker, och jag inser att det är många politiker här, och Gud välsignar också dig. Men jag känner att jag är så privilegierad att få ägna min tid åt detta. Eftersom jag inte tror att Jesus bara är någon slags terapeutisk idé liksom i vår själ eller i vår ande eller någonstans långt borta. Utan förra veckan när jag satt i Ungern så blev jag på nytt påminn om detta. Då pratade jag med som heter Laszlo. Laszlo, han är rom. Och han berättade att han har alltid skämts för att han är rom. Han visste att om jag berättar vem jag är och att jag är från det folkslaget, då kommer jag bli mobbad i skolan, jag kommer att få det svårt. Han ägnade hela sitt liv åt att försöka sopa igen de spåren. Så mötte han Jesus och blev frälst. Och då berättade han att plötsligt så var det världens självklaraste sak att jag var rom. Jag skämdes inte för det längre. Det var som att det var inget problem längre i mitt liv. Han som tolkade mig, han berättade sin berättelse och berättade om hur han var uppvuxen med alkoholiserade föräldrar. Och han berättade hur han hatade sin pappa. Och inte minst när hans pappa skulle komma in på kvällarna när han hade tagit några järn och var riktigt drucken och skulle komma in. Och på något vis kompensera att han slog dem, att han svek dem. Och skulle stå där med sin andedräkt och blåsa i ansiktet på dem och pussa dem på pannan och allt detta. Och han sa att jag lärde mig att hata allt detta. Och jag lärde mig att hata min pappa. Så när min pappa dog när jag var 16 år, då brydde jag mig inte överhuvudtaget. Jag gick inte ens på hans begravning, berättade han. Men så berättade han, när jag mötte Jesus, när jag blev frälst, då började jag sakna min pappa. Men jag tänker, att få tag på Jesus i sitt liv, att få tag på det är att vinna seger över en massa grejer i sitt liv som man har försökt gömma undan och som man inte riktigt kunnat nämna vid namn, och som man kanske skämts över, man är skamfull eller det är någonting annat. Men plötsligt, med namnet Jesus, så blir det en förändring i mitt liv. Och det är därför jag är så otroligt glad över att få tala om hans namn och predika evangelium. Jag vet inte hur mycket pastor Anders och andra här predikar från Gamla testamentet. Men i Sverige är det så där, måste jag ärligt säga. Så det är allt för sällan, menar jag, vi dyker ner här i Gamla testamentet. Men Alltså, man behöver fatta Nya testamentet för att ha glädje av Gamla testamentet. Annars hamnar man för mycket i alla stridigheter och att man slår ihjäl varandra och ändlösa uppräkningar av släkten och grejer och så vidare. Men när man har fattat någorlunda vad Nya testamentet, man har fattat vad Jesus har gjort och man förstår liksom lite grann vad Paulus menar när han skriver, då är ju Gamla testamentet en sån enorm källa till fördjupning och förnyelse för sitt liv. Så därför så, om pastorn inte predikar i Gamla testamentet någon gång på ett år, då ska du tycka att du ska tala med honom vänligt först och sen ska du skriva ett brev till styrelsen, och hjälper inte det så ska du ringa mig och så ska vi se om vi kan försöka liksom få till det att det nu och då kommer in där liksom, vi får trycka på lite grann med de här Gamla testamenten. Ja, det är ett skämt, det fattar ni allihop, men det handlar ju mest om att jag projicerar min egen brottning i mitt liv. Men hur som helst. Finns en sån här berättelse om detta, det är berättelsen om Josef. Josef, han var son till Jakob. Och när Josef var ung, då fick han en dröm i sitt liv. Han fick flera drömmar. Och det är som att man kan nästan läsa att han var så glad över de här drömmarna så att han går med stor inspiration till sin pappa och sina syskon. Och han berättar för dem att jag har haft en dröm, jag har sett en syn. Det här har jag fått i mitt liv. Men det är som att det var ingen annan som uppskattade det. Det var bara han som uppskattade det. De andra tyckte det var väldigt konstigt. Det står så här om du läser det från det 37 kapitlet i första Mosebok. Och när bröderna såg att deras far älskade Josef mer än alla andra söner, då grevs de av hat och de kunde inte tala vänligt med honom. En gång hade Josef en dröm och när han berättade den för sina bröder, då blev deras hat ännu starkare. Bröderna sa, ska du bli kung över oss? Ska du härska över oss? Och deras hat blev ännu starkare på grund av hans drömmar och hans prat. Så börjar den här berättelsen om Josefs liv, där han får känna den här förkastelsen när han trodde att han hade gjort någonting bra, hade varit med om någonting fint, och han berättade och alla bara tittar ilsket på honom och hatar honom. Kanske du har någon sån upplevelse i ditt liv där du tänker att du har gjort någonting bra och du vill förmedla det, men det är bara som att det bara hamnar rätt ut i intet och folk tittar bara konstigt på dig och nästan trycker ut dig så här med sina blickar och så vidare. Avundsjuka när den drabbar dig och mig. Så står att Josef ger sig iväg en dag till sina bröder. Och när hans bröder som är ute och vaktar fåren, när de ser honom komma och inte fara i närheten, då tänker de att nu ska vi göra så med den där killen en gång för alla. Och bröderna bestämmer sig för att ta livet av honom. Men då hans storebror som heter Ruben, han säger så här, nej men vi ska inte ta livet av honom. Du vet, det är bra att ha en storebror, vet du. Det är väldigt bra. Jag hade en storebror liksom i ett par klasser över mig när jag gick i skolan. Och det var alltid bra, vet du, att ta till det när man behövde det och så vidare. Ruben säger, nej men vi tar inte död på honom. Vi slänger ner honom i brunnen. Och så tänker Ruben att så småningom så kan jag rädda honom. Men det Ruben inte fattade var att när han var borta så passade hans bröder på att dra upp honom ur den tomma brunnen och sälja honom till en karavan som var på väg till Egypten för att sälja varor. Och så blev han såld. Alltså Josef fick vara med om att hamna i den här djupa ensamheten i en brunn utan att kunna ta sig upp. Han fick vara med om detta, att de som stod närmast honom svek honom. Det som var hans bröder, de man trodde han kunde lita på, de var med och sålde honom och han kände att han hade inget värde. Sen kommer han till det nya landet och då blir han såld till Potifar, en som har mycket makt. Och där fick han hjälpa till. Potifars hustru, hon blev förtjust i Josef kan man säga. Det står att Josef han var, alltså han såg bra ut, good looking och välbyggd står det så här i Bibeln. Jag brukar alltid tänka det och säga det att du vet, att vara väldigt vacker, det verkar vara besvärligt. Det verkar vara extra frestelse som kommer i livet. Det verkar vara bättre att inte vara för snygg och inte för ful utan segla någonstans mitt emellan där. Då verkar livet vara enklast. Men för Josef var det inte enkelt. Han var snygg, vet du. Och frun till Potifar ville absolut ha honom i säng. Och försökte få honom att han skulle ligga med henne. Och han kunde inte göra det och ville inte göra det utan stod emot allt detta. Till slut så blir han då falskt anklagad av den här kvinnan och han blir kastad i fängelse. Falskt anklagad in i fängelse. När han sitter inlåst i fängelse, då är det ett par medfångar som får en dröm. Och han tyder den drömmen och när de kommer ut så lovar de att de ska hjälpa honom. Men de glömmer bort honom och så är det en lång, lång story. Men till slut så får Josef vara med om detta fantastiska. Att allt det som han hade drömt, allt det han hade känt, allt det han hade sett, det gick i uppfyllelse. Det blev hungersnöd i det andra landet och de kom till landet där Josef var. Där Josef hade fått mycket inflytande och så fick de hjälp. Och det är en fantastisk berättelse. Du hittar här i första Mosebok, börja läsa kapitel 36 och håll på ungefär till 47 någonstans där. En alldeles fantastisk berättelse. Men det var alltså Josef som gång på gång hamnade i svårigheter i liv. Men det är som att han gav aldrig upp utan han behöll det som han hade fått av Gud i sitt liv och kämpade på. Jag skulle säga till dig, du som kämpar med någonting och du som tycker att du har fått något löfte vad det gäller dina barn eller vad det gäller någonting annat i ditt liv och du tänker att nej men Gud, vad har du har ju sagt någonting till mig men du känner att det har varit mycket avundsjuka från andra, varit mycket svårigheter. Du kanske känner dig sviken ifrån dem som stod dig närmast. Det är kanske många grejer som har hänt i ditt liv. Jag skulle vilja ge dig rådet att aldrig släppa det du har i ditt hjärta. För jag tror att den här texten, den här sångtexten som vi sjunger ibland. Allt vad han har sagt och allt vad han har lovat, det kommer att ske förr eller senare. Det är min övertygelse att det är så. Det vill säga att Guds löften, de kan man stå på. Det han låter oss drömma, det han ger i vårt hjärta, det kan vi hålla fast vid. Även om det är ensamt i en brunn, eller man blir såld till slav, eller man blir inlovt, eller man blir falskt anklagad. Sviken av en man, sviken av en pojkvän, sviken av sina föräldrar, sviken och baktalad på arbetsplatsen, vad det än är för någonting, att hålla fast vid det Gud har gjort i vårt hjärta, det är det som till slut kommer att ge en seger i våra liv. I det 49 kapitlet i första Mosebok, där profeterar Jakob över Josef, och då är det som att profetia, vet du, är inte alltid framåtsyftande utan det är också ett sätt ibland att beskriva tingens ordning. Och när Jakob profeterar över Josef så är det som att Jakob, han profeterar liksom det som hände bakom scenen, behind the scenes, liksom det som händer liksom själva i andens värld eller det som händer i det osynliga, det profeterar Jakob om Josefs liv. Och så profeterar han så här i första Moseboks 49 kapitel, vers 22-26, säger Jakob: Josef är ett ungt fruktträd. Ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna, de når upp över muren. Bågskyttar oroar honom. De skjuter mot honom och ansätter honom. Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga genom Jakobs mäktige, genom herden, Israels klippa, genom din fars Gud som ska hjälpa dig, genom den allsmäktige som ska välsigna dig med välsignelse från himmelen där ovan, välsignelse från djupet som ruvar där nere, välsignelse från bröst och moderliv. Din fars välsignelse når högt, högre än mina fäders välsignelse till de eviga höjdernas härlighet. De ska vara över Josefs huvud, över gässan på försten bland sina bröder. Det är som att Jakob berättar liksom det som hände i Guds ögon runt omkring honom när allt det här sker. Och då är det helt uppenbart att även om Josef är en liten planta och växer upp så kommer han så småningom att växa så långt och han kommer att växa upp, han kommer att växa över muren. Och så säger han den här fantastiska bilden att de andra bågskyttarna försöker skjuta sina pilar emot honom. Och han är orolig och han är bekymrad. Men så står det att han bevarade sin båge fast. Han bevarade sina armar och sina händer fulla av spänst för att kunna stå emot detta. Alltså det som händer i Josefs liv, det är inte bara att det är en massa saker i omständigheterna. Att han blir ensam, att han blir förrådd, att han blir såld, att han blir sviken. Utan det riktigt stora, det är någonstans att han lyckades att bevara spänsten i sitt eget liv genom Gud. Gud hjälpte honom att bågen var fast. Gud hjälpte honom att spänsten var kvar i armarna. Gud, den allsmäktige, hjälpte honom att kunna stå emot det som var bekymmersamt i hans liv. Det betyder att den människan som har förstått vem Gud är, den människan som har tagit emot Jesus, den människan som vet vad allt detta är, den människan kommer att bevara spänsten i sitt liv, kommer att bevara stadigheten i handen och vet att oavsett vad som händer så kommer Gud att hjälpa mig igenom detta hela vägen. Och därför säger Uppenbarelseboken åt den som segrar. Du är inte offer, utkastad någonstans i universum, utlämnad åt dig själv. Utan det finns en som ska hjälpa dig att hålla stånd emot allt detta som händer. Det vill säga att det är något ont i tillvaron som skjuter pilar på dig och mig. Det är inte bara en kamp med kött och blod. Du kanske kämpar i ditt äktenskap och du kanske har haft jättemycket problem. Och det är klart att en del av de grejerna, det har ju med att göra att du är hemma för mycket eller hemma för lite. En del av de sakerna är för att du inte hjälper till hemma eller att du gör allting. Alltså det har ju med en massa grejer att göra naturligtvis. Men det har också att göra med att djävulen och det onda inte vill att du ska ha ett bra äktenskap och ett bra förhållande. Det är också någonting i omgivningen som kommer att dra pilar emot dig. Det finns någonting i tidsandan som kommer att vara med och skjuta prick på dig. Så därför att bevara spänsten i sitt liv, det är helt avgörande för att vinna seger i sitt liv. Du är inte förutbestämd att leva under alkoholbegären. Du är inte förbestämd att leva under andra former av missbruk. Du är inte förbestämd att alltid liksom vara utsatt och outad i olika sammanhang. Du är inte förutbestämd till de här sakerna. Utan Gud, han har en annan tanke med ditt liv. Och Gud har sagt att det finns ett sätt att vinna seger i sitt liv. Det är därför jag är så glad att de gamla predikanterna i Pingstkyrkan i Jönköping faktiskt sa med jämna mellanrum att det finns seger i Jesu namn. För det var inte Josefs egen förmåga, utan det var genom Jakobs Gud, den allsmäktige. Det var igenom Israels klippa. Det var igenom Gud Fader. Det var igenom någonting annat. Och på samma sätt så säger första Johannes brev, det femte kapitlet och vers 5. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Du tror att Jesus är Guds son, att leva med den bekännelsen, att leva med den tron. Det är att få in den här besegrande kraften i sitt liv. Det är att kunna vinna seger i den här världen, vad den är som vi möter. Och någon kan tycka att det låter enkelt, ja. Det är på ett sätt enkelt, men samtidigt så är det naturligtvis besvärligt. Det är därför Bibeln talar om att man kan vinna seger, eftersom det är krångligt att vara människa. Eftersom det är så många saker som händer dig och mig, där vi blir övergivna, där vi blir dissade, där vi är bra ibland på att negligera varandra, där prestigen ibland gör att vi trycker till någon, där vi inte riktigt ibland talar sanning och utsätter någon, där någon inte blir bjuden för vi tycker inte att de är bra nog, där vi inte går till vilket party som helst vi vill vara bland dem som är mest poppis och inne, för att inte tala om hela den här vågen av sociala medier som mer eller mindre tvingar oss in att bara visa det goda och det fina i våra liv för att duga och för att räcka till. Men det finns seger i Jesu namn. Och så säger i Efesierbrevet, därför så kan du hålla trons sköld som ska få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Du vet, alla människor på den här jorden är under någon form av attack. Vi är under ett tryck. Men du vet, inget av det här kommer i längden att vara det som vinner seger över oss. Utan man kan vinna seger och vara med om att få alla de välsignelserna som Bibeln talar om. Så var du än är i livet idag, var den är du kämpar med, om det är ekonomi, om det är liksom någon som har förtalat dig på din arbetsplats, om det är någonting där hemma, om det är någon konflikt ni har bland syskonen av något arv eller någonting annat, vad det än är, så är jag övertygad om att Jesus Kristus, han kan hjälpa dig och mig att bevara spänsten i vårt liv. Han kan hjälpa dig och mig att bevara skärpan i vårt liv. Kan hjälpa oss att inte börja skuggboxas och inte börja använda världsliga vapen, utan använda de vapen som faktiskt Guds ord ger oss. Att vara med i bön, att vara med att älska våra fiender, att vara med och bryta ner starka fästen, att göra det. Allt det där kan Gud ge oss i ditt och mitt liv. Du vet, ja, amen. Det är ju bara riktnumret, vet du. Man kan säga mycket mer. Men verkligen, jag är helt med dig alltså. Det är verkligen amen. Du vet, för några år sedan då när jag var ledare för Pingströrelsen i Sverige, då kände jag mig ibland typ sådär, ska man säga, jag kände ibland mig illa behandlad. Ja, men jag läste liksom på sociala medier och sånt. Jag märkte att till och med sådana som känner mig ibland tillmätte mig saker som de egentligen vet inte är sant. Men genom en snabb poäng eller genom att göra någonting så säger man någonting, man skriver någonting, man drar iväg någonting. Men du vet, det Gud fick lära mig i detta, det var att inte börja skriva och försvara mig. Eftersom jag har någon sida som inte är riktigt helgad i mitt liv, där jag känner att jag trycker till folk lite för hårt ibland. Utan det jag lärde mig är att det är mycket bättre när man känner sig pressad. Så är det mycket bättre att öka dosen lovsång i sitt liv. Det är bättre att öka tiden av bön i sitt liv. Det är bättre att öka det som gör mitt inre liv fullt av spänst. Det som gör att jag kan hålla i min båge stadigt. Det som gör att jag kan stå emot när alla dessa onda pilar kommer rusande emot mig. Att inte börja bara kämpa i egen kraft. Så var du än är i livet, kära vän, kära bror, kära syster, och om du ännu inte har tagit emot Jesus Kristus, du kanske känner ibland att du nästan är som en sån där som sitter ensam i en brunn och du nästan krafsar på sidorna och känner liksom ensamheten kramar dig. Du kanske inte har tagit emot Jesus än som din frälsare. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig så varmt jag kan att öppna ditt hjärta för Jesus. För din egen skull, för din frälsnings skull, men också för dina barns skull, för dina barnbarns skull, för din framtids skull, för ditt äktenskaps skull, för alla saker i livet, så kommer ditt liv att bli bättre om du inte bara förlitar dig på din egen begåvning, din egen förmåga, din egen smartness, utan faktiskt vet att ska jag hålla mitt liv i trim, Gud, då kommer det också ha med dig att göra. Att veta att Jesus, ska jag segra till slutet, då kommer det ha med din kraft att göra. Det kommer ha med din hjälp att göra i mitt liv. Och du som känner Jesus, låt dig inte nedslås. Även om det är kamp. Även om du känner att du är nere på 9 men det är inte 10. Gången har inte gått än, så försök resa dig upp och kasta dig på Jesus och be honom om hjälp i ditt liv. För jag tycker jag hör de här vittnesbörden gång på gång när jag möter människor överallt. Att när man tar emot Jesus, när man överlämnar sitt liv till honom, så är det som att man får kontakt både med sig själv, man får kontakt med det som finns runt omkring. Det är som att man börjar tänka klarare, man börjar se saker på ett annat sätt. Det vill säga att Jesus, han gör någonting i ditt och mitt liv. Så Jesus är inte bara en fråga för din och min frälsning, utan jag menar att det är också en fråga om vårt välbefinnande i detta livet. Inte bara en räddning för det eviga, utan är det någon som kan göra allting nytt i ditt liv, så är det Jesus Kristus. Är det någon som kan glömma det som har varit, så är det Jesus Kristus. Och jag är helt övertygad om att all synd kan förlåtas. All synd kan förlåtas. Jag brukar också säga att all skam som vi bär på kan också förlåtas. Men jag tror att det är synden som behöver förlåta skammen. Den behöver inte förlåtas, utan skammen är någonting annat. Men det som är min erfarenhet är att Gud, han kan älska bort allt det i ditt och mitt liv. Allt det vi har skämts för, allt det vi har känt vi inte räcker till. alla de grejerna vi har hållit på med, som vi känner, som har klistrat sig fast, som har gjort att vi inte känner oss bra. Allt det är som att när vi får ta emot Jesus Kristus, när Guds kärlek möter oss i vårt liv, då är det som att han älskar och bränner bort även den här skamfullheten som du och jag kan bära i våran varelse, i våran kropp, i våra tankar, när vi tänker om oss själva. Så jag är så glad att vi i slutet på den här gudstjänsten nu ska be för dig, du som vill ha hjälp. Det vill säga att vi tror inte bara att vi bjuder in dig till ett program som är någon fix eller någonting annat, utan vi tror faktiskt att det är så enkelt som att du och jag kan få ta emot förbön och vi kan få bli påminna om att Jesus Kristus är på vår sida, att han kan göra ett under i ditt och mitt liv, att den vi inte har kunnat förlåta innan, den kan vi förlåta i Jesu namn. Den vi inte har kunnat älska innan kan vi faktiskt börja älska i Jesu namn. Det vill säga att det finns seger att få tag på livets alla områden. Så vi förlitar oss inte till någon vältalighet. Vi förlitar oss inte till några system. Och det finns ingenting här som är några gömda tricks eller någonting annat, utan det är bara att vi går på de löftena som vi uppfattar finns i skriften. Det vill säga att vi kan få be för varandra. Vi kan lägga händerna på varandra. Och vi tror att Jesus Kristus kan göra allting nytt i varje människa. Vem hon än är. Och när han gör det så behöver vi inte längre skämmas varifrån vi kommer. Vi behöver inte heller vara oroliga vart vi är på väg. Utan han kommer gå med oss och han kommer att hjälpa oss i vårt liv. Och för mig är det detta som är de goda nyheterna för hela världen. Och jag är övertygad om att det är därför namnet Jesus behöver förkunnas överallt på våran jord. För några veckor sedan så firade vi att järnridån föll för 30 år sedan. Men om man reser runt i Europa så tänker man, var det verkligen någonting som blev bättre? Trots att Gorbachev och Reagan och alla andra ställdes upp och sa att nu är det en ny tid, så verkar det som att folk bråkar mer än någonsin på våran kontinent. Det verkar som att motsättningarna är större än någonsin på våran kontinent. Det verkar som att tilltron till de politiska lösningarna är lägre än någonsin. Så att vara med i en församling så här, i Sionförsamlingen i Vasa, att vara med i någon annan församling, att vara med i ett sammanhang där vi berättar budskapet om Jesus, alltså det är det finaste, det vackraste, det bästa vi kan göra. Typ så ungdomarna i Sverige för 10 år sedan. Min fru säger till mig, säg inte det mer för ingen använder det längre. Men ni fattar konceptet, typ betyder ungefär så. Ska jag be att lovsångsteamet kommer upp här och så ska vi resa oss upp i kyrkan. Så ska jag be att förebedjan om vi har det att ni kommer fram. Att man är förebedjare betyder bara att man använder bönen, man använder den värme Gud har gett oss att vara med och be för någon och betjäna någon. Och nu vill jag välkomna dig, du som på en eller andra område i ditt liv skulle behöva vinna seger idag. Där du har någonting i ditt liv, något område där du längtar så efter ett genombrott i ditt liv. Kanske förbönen för dina barnbarn, kanske är oron för någonting. Kanske är något på din arbetsplats eller vad vet jag. Men om du just nu känner att du skulle behöva komma igenom, få uppleva seger i ditt liv, så ber vi till Gud att det som är hans ord och det som är hans löften också ska förvandla någonting i ditt och mitt liv. Så välkommen i Jesu namn, du som vill ha förbön. Halleluja. Är det någon så välkommen. Om det är någon tröst för dig i ditt liv, så ska jag berätta för att det finns ingen här inne som inte brottas. Och finns det någon som inte brottas, då skulle jag vilja prata med dig, och så ska du berätta mig knepen hur man gör det. Så ingen behöver känna att man outar sig själv för att man söker förbön, utan missa inte det här tillfället. Utan har du någonting som du brottas med och du känner att jag skulle behöva få tag på den segersötman i mitt liv och få bryta igenom, så missa inte det här tillfället, utan bara kom fram och låt oss lägga händerna på dig och be om att Guds kraft får röra vid den situation som du har i ditt liv. Så välkommen i Jesu namn.